Dann wird der Jakobsbrief 5. Jakobsbrief 5 och 14, vers 14. 14a faktiskt. Elia, som också fick lida, bad en bön att det inte skulle regna. Och det regnade inte över landet under 3 år och 6 månader. Det är viktigt att vi börjar med den här versen. Men alltså, vad jag vill visa, det är just det här att Elia, han var inte någon speciell man. Han var inte egentligen olik dig och mig. Vi tänker ibland att de här gudsmän, de var så superstora. Men det var de inte. De var som du och jag. Och jag tycker det är fantastiskt. För det ger mig en möjlighet. Nu ska vi gå till Första Konungaboken 18. Första Konungaboken 18. Och vi läser där vers 20 och 21 eller 21. Första Konungaboken 18, vers 20 och 21. Då sände Ahab omkring bud över hela Israel och samlade profeterna på berget Karmel. Elia trädde fram för allt folket och sa det: hur länge ska ni halta på båda sidor? Om det är Herren som är Gud, så följ honom. Men om det är Baal eller Baal, så följ honom. Men folket svarade honom inte med ett ord. Det här alltså var det som var så viktigt för Israels folk. Det fanns en klyfta mellan Gud och Baal. Mellan hur de levde och hur de borde ha levt. Och jag tror att det här är ett ord till Guds folk i. Ja, inte bara här kanske. Men i det här landet. Det är ett ord till Guds folk. Hur länge ska ni halta på båda sidor? Om det är Herren som är Gud, så följ honom. Men om det är Baal, så följ honom. Alltså Elia, han var en man. Vi ska läsa lite grann om honom innan vi kommer till det allra viktigaste. I kapitel 17, där har vi lite av Elias liv. Tisbiten Elia, som förut hade uppehållit sig i Gilead, sa det till Ahab: så sant Herren, Israels Gud, lever, honom som jag tjänar, under de här åren skall varken dag eller regn falla, om inte jag säger det. Det står här: honom som jag tjänar. På engelska: honom som jag står inför. Hela hans liv stod han inför Gud. Han stod inför konungarnas konung. Därför kunde han stå och tala till en kung. För han hade talat till en högre kung. Det var inga problem. Vill Herren att vi ska vara använd på det sättet, då måste vi leva inför en kung, en annan kung. Vers 2 där: och Herrens ord kom till honom. Det var en man, alltså Elia, som levde inför Gud och levde utifrån Guds röst. Och det är så viktigt. Han levde av Guds röst, Guds ord. Han gjorde ingenting med mindre än att Gud sa. Och det är för vad som helst kan ske, och jag menar vad som helst, om vi vandrar på det sättet. Vill du ha ett spännande liv, så lev det livet. Och jag menar inte att du ska hitta på hur du ska leva. Alltså, en man som levde av Guds röst, av Guds ord. Vi finner en annan man som gjorde också likadan. Och det var i Första Konungabok, vers 2 och 4 i kapitel 17. Och Herrens ord kom till honom: gå bort härifrån och bege dig österut och göm dig vid bäcken Kerit öster om Jordan. Du ska dricka ur bäcken, och jag har befallt korparna att ge dig att äta där. Om du hade varit Elia, hur hade det gått för dig? Alltså, han hade befallt just detta, att det skulle inte regna under flera år. Kanske 1, 2, 3, vi vet inte riktigt. Men han skulle leva nästa 2, 3 och 1/2 år. Han hade befallt att det skulle inte regna. Och här var Elia vid bäcken, och som visste att bäcken skulle sluta rinna om ett litet tag. Men Herren hade skickat honom dit, att han skulle få vatten att dricka och han skulle få mat att äta. Har du någon gång sett en korp? Har du sett en korp som äter bröd och äter kött och ger det till folk som finns där? Har du sett en korp som överhuvudtaget inte käkar mat som finns där? Finns ingen möjlighet att en korp inte äter vad han hittar. Han ger aldrig kött och bröd till en människa. När han har fått tag på det, det sista han vill göra, det är att släppa det är köttet och brödet. Men Gud är Gud. Han är så mycket större än vad vi är. Så ofantligt mycket större än vad vi är. Men om man skulle säga till dig: gå ner till bäcken, och där ska korparna mata dig med bröd och kött, och du ska dricka av vattnet. Ja, men herre, vattnet kommer att sluta rinna. Jag vet inte när, men kan du inte lita på mig, Elia? Kan du inte lita på mig? Jag vet att vattnet kommer och sluta rinna. Men kan du inte lita på mig? Och vi säger: ja, kanske. Men om vi vet att korparna ska komma med mat, med bröd, att korpen ska mata oss. Ja, nu vänta lite, nu är det för mycket, Gud. Nu klarar jag inte av det här. En korp, nej. Han ger mig aldrig kött och bröd, en pannkaka eller en hamburgare. Och det skulle vara både morgon och kväll. Och det var precis det som hände. Han fick mat ifrån korparna. Om det är inte ett under, vad är? Vad är det under? Han var en man som levde vid Guds röst. Han lyssnade. Han levde inför Gud så att han kunde gå till den där kungen och säga: trots att det har inte regnat, det kommer. Han var, ja, vi ska läsa några verser här ifrån Matteus. Och vi tar kapitel 4 och vers 4. Det här var när Jesus frästades i öknen. Kapitel 4, vers 4 i Matteus. Då kom frästaren fram och sa till honom: om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd. För det första, vad var det som var fel i det här? Jesus var hungrig, väldigt hungrig. Vad var det för fel i den här frestelsen? Att han skulle ha brödet, få brödet och förvandla det till sten till bröd alltså. Elia, han var en man som litade på Gud. Han levde utifrån vad Gud sa till honom. Han litade på Gud. Här står det: människor lever inte bara av bröd, sa Jesus i öknen, utan av varje ord som utgår från Guds mun. Hur ska människan leva? Inte bara av bröd. Det betyder inte att du får inte äta bröd. Det får du göra. Men vad Jesus ville visa här, att vi ska inte leva endast av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun. Vad vill det säga oss? Det vill säga att vi ska inte leva bara av bröd, utan det finns någonting som är viktigare. Det var någonting som Jesus levde av, som inte var bröd. Han åt bröd senare, men även då kunde han inte leva av varje ord. Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun. Kära vänner, hur många av oss lever utan att höra Guds röst? Och det står här: av varje ord som utgår från Guds mun. Hur kan vi då leva utan att inte höra Guds röst? Vi säger: jag tyckte jag hörde förra månaden Gud sa någonting till mig. Men det står inte så här. Det står skrivet: människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun. När var det sista gången då som vi hörde Herren tala till oss? Lägg märke till att vi ska leva av varje ord. Inte höra ord en gång i månaden, utan leva på de här orden. Leva på Guds ord. Leva på Guds ord. Inte nu och då, inte den här veckan, inte följande vecka. Det står människan ska leva. Det vill säga, egentligen kan jag inte ta ett steg utan att jag vet vad Herren säger. Eller hur? Jag måste erkänna att jag gör inte det. Är det någon här som gör det? Vi gör inte det. Vi lever inte av varje ord som utgår från Guds mun. Men Herren vill att vi ska göra det. Herren vill att vi ska leva av vartenda ord som utgår ifrån hans mun. Då missar jag väldigt mycket. Men jag vill ha den här relationen med Herren, så att jag lever efter varje ord. Och vill vi följa Herren, vill vi följa den helige ande, så måste vi ha den inställning att vad som helst som sker, jag vill leva efter ditt ord. Ständigt. Det vill säga att varje dag och oftare vill jag kunna höra: vad är det du säger här inne till mig idag? Vad vill du säga till mig? Och vi säger: ja, det är omöjligt. Jag tror inte det. Jesus levde så. Halleluja. Vill vi ha den relationen så nära, så nära Fadern, så nära Gud, som nära Herren, så nära. Vill vi vara så nära? Jag frågar mig själv, men jag vill det. Och det är en utmaning. Vill vi leva så nära? Eleva en man som litade på Gud. Och vi säger, jo Herre, jag litar på dig. Visst litar jag på dig. Men kan jag lita på honom som Elia gjorde? Kan jag lita på honom som Elia gjorde? Vi ska se. Vi flyttar tillbaka till första konungaboken 17. Och vi läser vers 4-6. Gud sa då till honom, du ska dricka ur bäcken. Och jag har befallt korparna att ge dig att äta det. Då gick han bort och gjorde som Herren hade befallt. Han gick till bäcken, Kirit, det var det som bäcken hette, öster om Jordan, och stannade där. Korparna kom till honom med bröd och kött på morgonen, och med bröd och kött på aftonen, och han drack ur bäcken. Men efter någon tid torkade bäcken ut, därför att det inte regnade i landet. Han litade på Gud, på den här mest omöjlig befallning. Gå till bäcken Kirit. Gå. Och du ska få dricka av vattnet. Du ska äta bröd och kött från korparna. Hade du gjort det om du hade varit Elia? Skulle du ha litat på Gud så mycket att du visste att vattnet skulle ta slut? Men ändå gjorde du det. Du gjorde någonting som var helt galet egentligen. Eller hur? Men han gjorde det. Han gjorde det som såg ut att vara omöjligt. Han litade på Gud på ett märkligt sätt. Otroligt sätt. Han litade på Herren. Inte bara det. Vi läser vers 5. Kapitel 17, vers 5. Så här. Då gick han, Elia, bort och gjorde som Herren hade befallt. Han gick till bäcken Kirit, öster om Jordan, och stannade där. Vad läser vi här? Då gick han bort och gjorde som Herren hade befallt. Han lydde. Han var en man som hade en så nära relation med Herren att han lydde. Trots på grund av det så lydde han. Skulle jag ha lytt? Skulle du ha lytt vad Gud hade sagt? Korparna, vatten. Skulle du ha lytt? Är vi lydiga? Det som Herren säger. Är vi lydiga? För Herren säger till oss. För det kommer en tid då vi måste vara så lydiga. Det kommer en tid framöver där det är antingen ja eller nej som är vårt svar. Hur vill vi ha det? Vill vi ha en ja eller vill vi ha nej? Ska vi säga ja eller ska vi säga nej? För det kommer att vara så konkret att kristna i framtiden, det nära framtid, ska vara tvungna att säga varken det ena, antingen det ena eller det andra. Det kanske låter lite tuff. Men tuff kommer det att bli. Jag ska inte säga lite på mig. Jag ska lite på här. Vi läser vers 7 i samma kapitel. Vers 7-9. Men efter någon tid torkade bäcken ut, därför att det inte regnade i landet. Då kom Herrens ord till Elia igen. Han sa det, stig upp och går till Sarifat, som hör till Sidon, och stannar där. Se, jag har befallt en änka där att ge dig att äta. Guds ord kom till Elia igen. Vad sa han till Elia? Gå till Sarifat. Det är också mycket märkligt det här. Därför att varför skulle han gå till Sarifat? Vattnet hade slutat rinna i bäcken. Gud sa ingenting till honom förrän den där bäcken inte hade något vatten kvar. Fanns inget vatten kvar, då talade Gud igen till Elia. Han väntade. Elia kunde ha slutat lite på Herren. Vad gör du? Vad säger du? Varför har jag kommit så nära döden? Du har inte sagt någonting till mig förrän nu, precis när vattnet har sinat. Du har inte kommit tidigare. Han kunde ha kommit tidigare, men han gjorde inte det. Men vad gjorde Elia? Han litade på Herren. Även i det här omöjliga. Du sitter där som Elia och du väntar på vatten. Jag måste ha vatten, Herre. Jag håller på att törsta ihjäl här. Och han har inte sagt någonting. Sista minuten säger han någonting. Och det är inte sällan att Gud låter det gå till sista minuten innan han säger någonting. Har du upplevt det? Du är det och du tänker, jag måste ha ett ord. Jag måste veta vad Herren vill. Frestelsen är att du går ut i egen kraft och du försöker göra någonting som inte är vad Herren har sagt. Vi behöver lära oss, förstå, att lita. Vi måste lära oss det här. Han kommer varken för tidigt eller för sent. Varken för tidigt eller för sent. Så var inte orolig. Var inte orolig. Han vet precis den minut han ska komma. Det kanske är en timme, men det kanske också är en minut. Men var inte orolig. Herren vill lära oss att kunna lita på honom. För tiden kommer när vi måste lita på honom. Och det är bra om vi kan lära oss att lita på honom nu. Vi läser vidare här. Stig upp och gå till Sarifat, som hör till Sidon, och stanna där. Se, jag har befallt en änka där att ge dig att äta. Han steg upp och gick till Sarifat. När han kom till stadsporten fick han där se en änka som samlade ved. Då ropade han till henne, hämta lite vatten åt mig i kärlet så att jag får dricka. När hon gick för att hämta det ropade han efter henne, tag också med dig en bit bröd åt mig. Men hon svarade, så sant Herren din Gud lever, jag har inte en kaka bröd utan bara en näve mjöl i krukan och lite olja i kannan. Jag håller just på att samla ihop ett par vedpinnar och ska nu gå och laga till det åt mig och min son. Vi ska äta det och sedan dö. Vilken situation som Gud ledde Elia. Han kom med hjälp i sista stund. Gå till Sarifat. Sista stund. Men det verkade vara en omöjlighet. Han skickade mig till Sarifat. Men hur kan jag åka till Sarifat? Hur kan jag gå till en kvinna som ska dö nästa dag? Jag menar, herre, vad är det för fel? Jag begriper inte dina vägar. vad gör du med mig? Du har sagt att jag ska till Sarifat. Okej, jag går till Sarifat. Och när jag kommer dit så möter jag den här enkling. Du har skickat mig till Sarifat. Du ska sköta om mig antagligen. Men jag kommer till den här kvinnan som ska dö nästa dag. Nej. Tänk om Herren sa det till dig. Tänk om Herren sa det till dig. För han kan göra det. Och vi tänker, nej, Gud är lite annorlunda nu. Han är inte som han var. Han kan inte göra sådana här saker. Men han kan. Det är det som är problemet. Han kan. Och han gjorde det här. Men Elia litade på Gud. Han var en man av fullständigt överlåtenhet. Han var ständigt överlåten. Fullkomligt överlåten. Det var Elia. Fullständigt överlåten. Men han var en man som visste om Guds kraft. Det hände faktiskt att lite senare hennes son skulle dö. Men han sa till kvinnan, ge mig sonen. Jag ska gå upp och han ska få lägga sig på min säng. Och så blev det så. Pojken lades på sängen och Elia bar för den här pojken. Bar och bar för den här pojken. Att han skulle överleva. Leva. Men Elia, han kände sin Gud. Han visste vilken kraft Gud hade till att resa upp de döda. Halleluja. Han är vår Gud. Han som kan resa upp de döda. Han är vår Gud. Och det var det som hände. Den här pojken överlevde. Han kom till liv igen. Nu kom Elia till Karmel. Till det här berget. Vad betyder Karmel? Det betyder en fruktbar plats. Ja, hur kan Karmel heta en fruktbar plats? Det verkar inte vara så. Men det var en fruktbar plats. Därför att när Elia kom till Karmel så var han fullständigt överlåten. Fullständigt överlåten Gud. Han kom till den här platsen, Karmel. Och den plats ledde oss, eller Elia när han var där, till en död och en uppståndelse. En fruktbar plats. Var är en fruktbar plats? Det är en plats där frukt växer. Eller hur? Vad är en fruktbar plats för oss? Det är när vi dör och uppstår igen. Inte fysiskt. Eller rättare sagt. På ett andligt sätt. Det måste till en död och en uppståndelse i våra liv. Vi måste dö till oss själva. Om inte Herren kan få oss till en sån plats. Och gör sånt arbete med oss. Då är det inte bra. Då har vi inte kommit till den här fruktbara platsen. Vi har aldrig varit till vår Karmel. Alla människor ska gå igenom sin Karmel. Till den här fruktbara platsen. Där hans frukt, andens frukt, kan växa obehindrat i våra liv. Det börjar med en död. Det börjar med en död. Det är så, jag tänkte säga, det är inte så ofta att man talar om Karmel på en sån plats. Karmel, jo, det var för Elia, det är inte för mig. Vänta bara. Det är för dig också. Kom till Jesus och ha frid, fröjd, glädje och det resten. Kom på Jesus, kom till Jesus och du ska vara precis vad du vill. Så många fina löften, så många underbara löften. Allt är ditt. Få begära vad du vill. Name it, claim it and you have it. Hur mycket pengar vill du ha? Det är bara att se mig efteråt. Nej, det är inte så. Om vi skulle predika, kom och dö. Hur många skulle komma till en sån evangelium? Kom och dö. Vad var det som Jesus predikade? Kom och förlora ditt liv. Kom och ge upp ditt liv. Det var Jesu budskap. Kom och dö. Var det Jesus som sa det? Jo, det var Jesus. Han gjorde det inte lätt för en människa. Han gjorde det aldrig. Det är så lätt att komma till Jesus för vad man vill ha ifrån honom. Och ibland så använder vi Gud som en springpojke. Gör det här, gör det här, gör det här. Jag behöver det här, jag behöver det där. Och förresten, jag behöver det där också. Och Gud blir en springpojke. Och vi befaller över honom. Vi måste lära oss att Gud är Gud. Ingen kan leka med Gud. Men vi försöker göra det. Eller hur? Det var en fruktbar plats. Död till uppståndelse liv. Död till uppståndelse liv. Där har vi frukten. Det är i det livet i Jesus. Och där finns ingen kompromiss. Vi är så bra att kompromissa. Eller är det bara jag som är bra på att kompromissa? Jag kanske vet ungefär vad Gud vill. Men jag kan resonera med honom. Jag kan säga, ja men tänk lite Gud. Och jag kompromissar och kompromissar. Men Herren är inte glad över det. Ska vi vandra med Gud i dessa dagar, då får det inte bli någon kompromiss. Vårt ja är ett ja. Vårt nej är nej. Vi får inte kompromissa med vad vi vet Gud vill. I Uppenbarelseboken 3 så står det i tredje kapitlet, vers 15 och 16. Jag tror Bette läste det också förra veckan. Till församlingen i Laodicea. Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, ska jag spy dig ur min mun. Lägg märke till vad Herren säger. Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Och jag skulle önska att du var kall eller varm. Han vill att vi ska vara kall eller varm. Han vill att vi ska vara kall istället för ljum. Alltså, om det är någonting som Herren kan inte leva med, ska vi säga, det är ljumhet. Helst vill han att vi är kall. Ja, kan han inte tänka med lite mer kärlek? Nej, det kan han inte. Han är Gud. Och han tål inte ljumhet. Det är bäst att du är kall, säger han till mig, än att vara ljum. Här finns det ingen kompromiss. Ingen kompromiss. Det var någon som sa att Det här handlar om någonting som heter grå. Grå, vad betyder det? Ja, det är en färg. I dagarna som kommer blir det aldrig någon som är grå. För vi måste veta att Gud vill ha någonting som är klart. Gud vill ha antingen svart eller vit. Svart eller vit. Inte grå. Tiden kommer när de som lever i gråaktig, de kommer att missa det finaste som Gud har. För i den värld som kommer mycket, mycket snart blir det frågan om antingen svart eller vit. Svart eller inte grå. Du, man kan inte längre stå lite emellan. Ja, jag vill det, men jag är inte säker. Det finns eller det ska finnas ingenting som heter grå. Halleluja. Ingenting som heter grå. Nej. Vi är antingen svart eller vit. Vi går antingen till det svarta eller vi går till det vita. Vi kan inte stå mitt emellan. Ingen kompromiss. Ingen kompromiss. Framtiden tillåter inte det. Nu vet jag att vad jag säger är ganska svår att smälta. Men vänner, så ska det vara framöver. Så ska det vara framöver. Vad gör vi när den tiden kommer? När det måste vara antingen svart eller vit. Det vita blir ännu mer vit. Det svarta blir ännu svartare. Det går åt två håll. Vi kan inte stå där med en fot i världen och en fot i församlingen. Det går inte. En fot i världen och en fot i församlingen. Nej. Den tiden kommer att vara förbi. Och det är varken det, eller antingen det ena eller det andra. För tiden är inne när Guds folk slutar spela kyrka. Det har varit för mycket spelande. För mycket spelande. Det är dags nu att vi tar det här på allvar. Amen. Är ni med mig? För så blir det. Så blir det framöver. Vill vi vara svart eller vit? Egentligen är svaret enkelt för de som älskar Herren. Men vi kommer att möta det. Så tänk på det. Alltså, Baal eller Gud? Är Gud Gud? Tillbe honom, följ honom. Följ honom. Om Baal är Gud så följ honom. Men om Gud är Gud, följ honom. Vi har ett val. Om Gud är Gud, följ honom. Men om Baal är Gud, kan vi inte. Följ honom, han som är Gud. Vad är det som har inte det största inflytande, men en stor inflytande på dig, på ditt liv? Vad är det som har ett starkt, ett stort inflytande på ditt liv? Om jag skulle komma till många här i Sverige, deras hem, om jag skulle bli inbjuden, vilket efter den här predikan blir aldrig. Alltså det finns någonting som heter materialismen. Har ni hört det ordet? Vet du vad materialismen är? Det är en andlig värld. En andlig kraft. Därför att det är en av de starkaste sakerna som håller oss bunden. Det kallas också för bekvämlighet. Det är svårt att ta till sig det här. Men så är det. Vi vill inte ha världen i församlingen. Men Vi vil ha det som er lite luksuøst for oss, som er kanskje lite skjøn, skjøn å sitte i, skjøn å hvile tilbake i sofaen. Det er forresten den nye sofaen som vi kjøpte for i førgår. Jeg skojar. Materialismen, det er en andre vei som binder oss. Inte materiella saker, det är inte det. Men det finns en ande bakom materiella saker. Vi kan titta på sådana saker, luxuösa saker, det som ser så fint ut för våra ögon. Men just de här materiella saker, bakom dem finns det en andra värld. De vill få grepp om oss, så att till sist blir vi bunden utav den här värld. Det är inte fel att jag går hit och sätter mig ner och har det bra när jag lyssnar till bitte när hon predikar. Det är inte det som är fel, men just materiella saker, när de börjar greppa våra hjärtan, då blev vi fast. Och då har materiella saker blivit materialismen, en andra värld. Den första församlingen, den var helt fri ifrån det här. För det som var mitt var också ditt. Det som var mitt var också ditt. Jag greppade inte, eller grep inte, eller jag gjorde inte det. De gjorde inte det. De kunde släppa allt det materiella. För det som var mitt var ditt. Och så den första församlingen hade det. Det var underbart att veta att det som är ditt är mitt. Att det som är mitt är också det. Så levde de. Men nu slutar jag. Ja, det får vara. Ja. Fader, vi ber att du talar till oss. Led oss som du vill leda oss, Herre. Låt oss följa dig. För du är den enda som vi vill följa. Du är livet. Du är livet. Och vi vill följa dig. Kosta vad det kosta vill. Herre, låt det inte vara någon kompromiss i våra liv. Inga grå områden. Herre, gör någonting i våra liv som går så djup att det behagar dig. Låt våra liv behaga dig. Låt oss ge än en gång våra liv helt och hållet till dig. Herre, vi älskar dig. Vi älskar dig, Herre. Led oss du. Låt din vilja få ske i våra liv. Herre, det är allvarliga tider vi lever i och kommer att leva i. Och du vet precis hur vi ska leva i dem. Men led oss, Herre, på ett så fint sätt hos dig. Far, jag ber i Jesu namn.
Det är nu vi har tid att skilja oss ifrån världen och avsäga oss världen. Det är dags att göra det nu. Och det är ju väldigt tydligt med Elia där på Karmel. Att välja sida. Och det måste du också göra. Hur obehagligt det än är, så måste vi göra det. Och vill vi tjäna Herren, som jag tror att de flesta av oss vill, då måste vi få bort avgudarna i våra liv. Och så är det ju. Vi har fått det mest underbara genom den helige ande, som pekar i våra liv på sådant som inte är välbehagligt inför Gud. Och han gör det så milt. Och han gör det så stilla i kärlek. Och när vi hör den där rösten, när vi hör Gud tala, då då ska vi lyssna. För han kommer inte med släggen och klubba ner oss, utan han kommer med sin milda röst. För den som har tagit emot Jesus, så lever inte längre vi, utan vi lever i Kristus. I Kristus. Kristus i oss, härlighetens hopp. Och det är det mest underbara gåva vi har fått. Att det är inte vi längre, utan nu är det allt är till honom, för honom, genom honom. Vi är, jag ska säga, uppslukade i Kristus. Genom Golgata försoningsverk. Han har fullkomnat allt och fullbordat allt i sig. Och nu tillhör ju inte vi oss själva, utan vi tillhör Jesus. Vilken underbar Guds plan ifrån begynnelsen. Att göra allt i Kristus Jesus. Det är vår trygghet, vårt hopp, vår säkerhet, vår tröst. Att om vi håller oss till Jesus, då har vi allt. Och om vi har valt sida, om vi har valt Jesus, eller han har valt oss, kallat oss, då har vi allt i Kristus Jesus. Det är så förunderligt så det går inte att fatta. Det står i, ni behöver inte slå upp det. Det är Paulus som säger att han har gett oss anden som en handpenning för vårt rätta hemland. Vi är därför alltid vid gott mod, fastän vi vet att vi är borta från Herren så länge vi är hemma i kroppen. Ty vi lever här i tro utan att se. Men vi är ändå vid gott mod och skulle hellre vilja flytta bort från kroppen och vara hemma hos Herren. Därför sätter vi en ära i att vara honom till behag, vare sig vi är hemma eller borta. Så står det så allvarligt. Ty vi måste alla träda fram inför Kristi domstol för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont. Det är så allvarligt, men då står det ju att han är vår rättfärdighet. Han är vår frälsning. Hans blod vittnar i himmelen för oss nu. Och det kommer det att göra på den dagen också, om vi är kvar i Kristus. Men det blir svårt. Jag läste senast idag att Vänsterpartiet här i Sverige hade sin kongress nu. Och nästan alla gjorde en handuppräckning på att man ska göra liksom en registrering nu. Inte bara på vilken etnicitet man har, var man kommer ifrån, var man är född någonstans, vilket land, utan vilken religion man tillhör. Och det är bara för att man inte ska kunna attackera någon annan för den tro som han har, eller på något sätt. Men om hela svenska folket ska registreras på det sättet, då är det inte långt kvar. Då är det illa om vi ska registreras i vår tro, vad vi har för tro. Det är kusligt. Och nästan samtliga på den här kongressen nu räckte upp handen och tyckte att det skulle göra. Och då går man till och med emot partiledningen. Det är förslag. Ja, det bär iväg längre och längre ut i kulisserna, så det gör det. Men jag tänkte på när Gud har kallat, då fullbordar han sitt verk. Och ibland får vi gå igenom lidande, precis som Colin sa här i början också. Det är svårigheter. Och jag tänkte på, jag läste den boken här med Aron Andersson. En gammal, gammal bok. Jag har pratat lite om den. Hur han fick just kallelse som ung. Aron som växte upp, jag vet inte om han var född i början på 1900-talet. Växte upp utanför Ljungby i Småland. Han fick en kallelse från Gud. Men han liksom bejakade aldrig sitt liv med Jesus. Och han blev sjuk och blev sjukare och sjukare. Och blev så oerhört plågad i sin kropp. Och det går inte med ord beskriva hur han plågades. Och det gick inte bättre än att vid ett tillfälle när de skulle be för honom. Och de samlades kring hans bädd. Då vägde han bara 30 kilo. 22 år tror han var. Att han gav upp anden, att han inte orkade leva längre, kroppen orkade inte längre. Och då var man samlade till bön omkring honom. Och så låg han i en kvart. Det här var Aron Andersson. Jag vet inte om ni har läst hans, det finns massor med böcker och undervisning av Aron Andersson. En kvart ungefär. Och så upplever Aron, han var ju borta, men han upplever i den stunden att Jesus kommer in i rummet och säger till honom att han ska stå upp. För jag har gjort dig frisk, säger Herren. Och Aron rusar upp ur sängen. De måste ha fått en chock. Han hade ingen puls. Det var, han var borta en kvart. Och hoppar upp ur sängen. Och bara ropar, vilken kraft, vilken kraft. För strömmen gick igenom honom. Men efter det så rasade han ju ihop på golvet. Och det var då han... Ja, de trodde att han var död. Men han såg Jesus komma in i rummet och sa de orden till honom. Och det blev förändringen i Aron Anderssons liv. Efter det så började han, när han hade liksom kommit i kapp med krafterna, så började han förkunna evangeliet. Och sen reste han ut på missionsfältet. Han som vägde 30 kilo alltså. Och tjänade Herren i många, många år. Tills han blev gammal. Ibland måste det till en process i våra liv. För att vi ska förstå hur stor Gud är. Och hur underbar han är. Och vilken kraft han har. Amen. Låt det vara slut på kompromissandet. Och låt alla våra dagar vi har kvar på jorden, låt dem bli till Herrens ära. Att vi får ge honom alla våra dagar, den tid som är kvar. Vi vet ingen utav oss hur lång tid vi har kvar på jorden. Men tänk om vi kan stå inför honom en dag och säga att vi gjorde i alla fall vårt bästa. Ja. Ja. Amen. Ska vi avsluta? Vi ska ha någon sång kanske också.